USA och Sovjet på samma linje i en FN-resolution av den 25 augusti 1990. Det är första gången sedan andra världskriget som Sovjet och USA går ihop. Det gäller en resolution mot Irak.
USA och Sovjetunionen ställer sig nu på samma sida och är båda beredda att använda våld för att genomdriva de ekonomiska sanktionerna mot Irak och Kuwait. Det är första gången de två stormakterna allierar sig mot ett tredje land i en krigssituation sedan andra världskriget. Beslutet som fattats i FNs säkerhetsråd är alltså historiskt. 13 av rådets 15 medlemsländer röstade för resolutionen. Jemen och Kuba avstod. De stödde inte heller att säkerhetsrådet införde de ekonomiska sanktionerna. Kina, som hela tiden motsatt sig att våld överhuvudtaget används och som alla trodde skulle avstå från att rösta, hade plötsligt ändrat åsikt och sa ja till resolutionen. För USA är detta en seger. Sovjetunionen har hela tiden velat att FN skulle få full kontroll över militära insatser mot transporter till eller från Irak och Kuwait. Men alla får nu behålla det egna kommandot över sina styrkor. Moskva överväger också att själv skicka marina styrkor till området. Dagens beslut säger att åtgärder får tas som står i proportion till situationen för att stoppa ingående och utgående skeppningar till Irak och Kuwait. Kontroll av lastens innehåll och destination får göras med ett minimum av våld. Alice Petrén, New York.
Vi fortsätter i Indien där Boforsutredningen nu går mot ett avgörande. Utredarna är säkra på att få fram namn på personer som tagit emot mutor. Men blir det rätt namn, frågar sig Indiens högsta polischef i en exklusiv intervju med Ekot här i New Delhi.
Rajiv Gandhi förlorade valet i Indien på grund av Boforsskandalen, misstankarna att folk i hans närhet tagit emot mutpengar. Och VP Singh vann valet på sitt löfte att han skulle finna skurkarna. VP Singh blev premiärminister i december i fjol. Och genast gjorde han Rajendra Shekar till rikets högste polis. Och Boforsmålet går mot sanningen. Shekar tog emot mig i sitt tjänsterum i inrikesdepartementet här i den indiska huvudstaden. Ett jättelikt rum med 4 telefoner, en PC, 100 mappar och med koloniala fläktar i taket. Och han noterade att han på 8 månader har för det första fått 6 misstänkta bankkonton i Schweiz frusna. För det andra att åtal väcks i målet. För det tredje att Sverige gett sig och sänt honom den hemliga delen av riksrevisorernas rapport. Och för det fjärde så har de schweiziska domstolarna svarat nej på kontoinnehavarnas begäran att öppna kontorna igen. Seger på seger, små men betydelsefulla. Och utredningen rör sig sakta men säkert. Och med premiärministerns närmaste rådgivare Dure Lal som pådrivare. Och jag frågade polischefen: ni kommer alltså få fram namnen? Och han svarade: självklart hoppas jag det, om namnen är där. Om alltså. Risken finns att namnen bara går till bulvaner, att de bara leder till brevlådor i Zug eller Liechtenstein. Men polischefen tillade: man kan inte vara en bra deckare om man inte är optimistisk om utgången. De indiska utredarnas lista över de misstänkta ska innehålla fler än 40 namn. Och bland namnen finns Rajiv Gandhis 2 svågrar, där finns indiska mellanhänder, där finns italienska affärsmän och där finns säkert 2 svenska namn på listan. När kommer namnen fram? Shekar sa: inte ens ett orakel kan svara på den frågan. Han har ställt frågor till den svenska åklagaren men fått svaret att den inte kan göra något förrän tidigast den 15 september. Det är, sa Shekar, möjligt att åklagaren efter sin semester har viktigare saker som väntar på honom. Men jag skulle gilla snabba svar. Här i Indien är målet fortfarande stort. Ingen vecka går utan att de stora nyhetsmagasinen berör skandalen och den används fortfarande som tillhygg i den politiska debatten. Meningen var att den sargade svensk-indiska förbindelserna skulle plåstras över genom att svenske kungen Carl Gustav skulle komma till Indien som galjonsfigur för ett svensk kulturfestival nu under hösten. Men, berättar ambassadsekreteraren Sven Julin, hovet svarade att det är bättre att vänta. Och den nya indiska regeringen är sparsam, den vill inte stå för de lokala kostnaderna. Ingen kung och fortfarande djupa sår. Staffan Heimersson, New Delhi.
Nu klockan 8 här i TT.
God morgon. FN kan komma att ingripa i konflikten i Kambodja. De ständiga medlemmarna i FNs säkerhetsråd, inklusive Kina, har enats om ramarna för en allomfattande fredsuppgörelse för Kambodja. Fredsplanen ska läggas fram senare idag och även överlämnas till parterna i konflikten. Fredsplanen innebär att FN ska kontrollera en vapenvila och avväpning av de stridande parterna och vidare organisera fria val i Kambodja. Den icke-kommunistiska kambodjanska gerillan KPNLF har redan välkomnat fredsplanen, medan de röda khmererna och regeringen i Phnom Penh ännu inte har reagerat.
Sverige och Mellanösternkrisen. En rapport den 28 augusti 1990.
Här i Sverige har statsminister Ingvar Carlsson idag kallat till presskonferens för att meddela att den svenska regeringen nu anslår 50 miljoner till flyktinghjälp i området.
De senaste dagarna har flyktingsituationen i länderna kring Irak förvärrats ytterligare. Före krisens utbrott fanns närmare 2 miljoner så kallade gästarbetare i Kuwait och Irak. Många av dem har nu satt sig i rörelse, främst i riktning mot Jordanien. Men även Turkiet och Iran får nu dagligen ta emot stora flyktingströmmar. Och totalt finns nu närmare 500 000 flyktingar som lever under mycket svåra förhållanden i Iraks grannländer. Och det är för att bistå de här människorna med rent humanitära hjälpinsatser som regeringen nu anslår 50 miljoner kronor ur biståndsbudgeten.
Vi vet att det är stora behov att anlägga med snabba insatser, och därför har vi tagit detta initiativ idag.
Merchant vessel on my starboard bow, over.
Till skillnad från flera andra västländer, till exempel Danmark, tänker Sverige inte på eget initiativ delta i den internationella flottstyrkan i Persiska viken. Danmark har beslutat sända en kustkorvett utrustad med moderna missilsystem och med en besättning på nära 100 man. Just nu håller fartyget på att specialutrustas, bland annat mot anfall med kemiska vapen. Och om ungefär en månad ansluter det till flottstyrkan i Persiska viken. Men den svenska regeringen passar alltså i frågan om militär hjälp och tar skydd bakom FN, som ännu inte formellt begärt några militära insatser. Men Ingvar Carlsson, är inte detta bara ett sätt för den svenska regeringen att egentligen freda ett dåligt samvete?
Vi har verkligen inte dåligt samvete. Jag vill med skärpa tillbakavisa varje sådant påstående. För det första har vi från första stund ställt upp på FNs säkerhetsråds beslut. Vi gör precis vad FNs säkerhetsråd rekommenderar.
Men varför i första hand länder som USA, Storbritannien, Danmark och så vidare som ska rycka ut och försvara folkrätten till exempel i ett sånt här fall, och inte Sverige?
Ja, den frågan får ju ställas närmast till FNs säkerhetsråd. Vår linje är att det är FNs säkerhetsråd som ska fatta beslut, som ska ange riktlinjer, och det ska inte varje land göra för sig, för då blir det inte en FN-aktion.
Men Ingvar Carlsson, kan du svara på frågan, finns det något som gör att Sverige är undantaget ifrån det här internationella ansvaret?
Det finns, den stora majoriteten av medlemsstater är icke i området, utan olika faktorer har gjort att framförallt Förenta staterna och några andra stormakter tar huvudansvaret för detta. Det är FNs säkerhetsråd som har att bedöma om det är en klok och bra politik. Vi rättar oss
men
efter
FNs säkerhetsråd. Varför ska de ta huvudansvaret?
Om jag nu får svara på frågan då. Får jag det? Okej, okay, då. Och då har icke en sådan anmodan inkommit till Sverige. Då skulle det vara utomordentligt märkligt enligt min uppfattning om vi utan en sån anmodan skulle sända svensk trupp till området. Bara, vem ska leda denna trupp? Hur den ska samordnas med de övriga styrkorna? Man måste tänka igenom sådana saker faktiskt innan man skickar militär.
Men det är väl inget unikt svenskt problem? Det problemet finns för alla andra länder som skickar styrkor till området också.
Men då reser de antingen på eget bevåg utan att vara inordnade i en sån samordning, då är det deras sak att svara på det. Eller så har de en samordning via FNs säkerhetsråd, och då har FN tagit ansvar. För vår del är en självklarhet, ska vi finnas i området så ska det vara efter ett uttalat önskemål från FNs sida.
Det finns en teknisk förklaring också på din fråga. Det, när aggressionen ägde rum mot Kuwait så fanns det bilateralt avtal mellan USA och Saudiarabien och också mellan England, och därför störtade de dit för att uppfylla det. Och därav fick du ett fait accompli av militär närvaro som sedan fick en FN-legitimering genom det här säkerhetsbeslutet.
Men det finns många andra länder förutom Storbritannien.
Ja, nu är trängseln väldigt stor av militära flottstyrkor där nere. Det behövs icke mera. Det framgår tydligt av de samtal vi har haft i Förenta Nationerna och också i Washington.
Iraks chargé-d'affaires kallades idag åter till utrikesdepartementet i Stockholm. Och liksom vid det tidigare besökte de här bilderna ifrån framförde regeringen starka protester mot att irakisk militär omringat den svenska ambassaden i Kuwait City.
Men trots hotfulla tongångar ser världens börser allt hoppfullare på möjligheterna till en fredlig lösning. Förhoppningarna knyts till FNs generalsekreterare Perez de Cuellar och hans samtal med den irakiska utrikesministern Tareq Aziz på torsdag.
And my intention is of course to embark in extensive and comprehensive discussions with the foreign minister of Iraq on all aspects of the problem.
Men trots några positiva tongångar fortsätter uppladdningen runt Persiska viken. Idag lämnade det franska hangarfartyget Clemenceau sin hemmahamn för att ingå i det massiva internationella uppbygget, som beskrivits som den största truppförflyttningen sedan andra världskriget. Idag är minst 15 länder inblandade, de allra flesta i form av ett eller flera fartyg. Sammanlagt finns ungefär 120 olika krigsfartyg i Persiska viken, Röda havet och Gulfen. USA är ojämförligt störst, men här finns också engelska, franska, holländska, belgiska, kanadensiska, italienska, australiensiska och inom kort också danska flottenheter. USA har idag ungefär 60 000 man placerade i Saudiarabien. Men här finns förutom den amerikanska och saudiska armén också soldater från Storbritannien, Marocko, Syrien, Pakistan, Bangladesh, Egypten och de andra oljestaterna, Bahrain, Oman, Förenade Arabemiraten och Qatar. Räknar man också in den israeliska och syriska och egyptiska armén står idag närmare 2,5 miljoner soldater inför att dras in i en konflikt mot Iraks ungefär 1 miljon starka armé. På hangarfartygen står ungefär 350 stridsflygplan beredda idag till olika insatser. Och utspridda i Turkiet, Cypern, Saudiarabien och Oman står ytterligare minst 250 stridsflygplan av olika typer från framförallt USA, Storbritannien och Saudiarabien.
Men ett land som alltså inte sänder trupp eller fartyg till området i nuläget i alla fall, det är alltså Sverige. Ingvar Carlsson hänvisar, som vi hörde, bland annat till lednings- och samordningsproblem där nere. Nu ska vi fortsätta med fler nyheter från Mellanöstern.
President Saddam Hussein förklarade idag att Kuwait numera utgör Iraks 19:e provins och att huvudstaden Kuwait City återfått namnet Kadima, som staden hette före första världskriget. Utropandet av Kuwait till irakisk provins tror många västliga bedömare kommer att försvåra FN-chefen Perez de Cuellars medlingsförsök som börjar nu på torsdag.
Saddam Hussein, presidenten i Irak, i amerikansk TV. En rapport den 30 augusti 1990.
Iraks ledare Saddam Hussein har låtit sig intervjuas av amerikansk och fransk TV. Och på frågan om Kuwait så framstod han som helt kompromisslös. Landet är en del av Irak, sa han på det. Och han fick naturligtvis frågan om sina också televiserade möten med den västerländska gisslan.
Såna här bilder vill naturligtvis Iraks president gärna skicka ut över världen. Tecken på tillgivenhet från de underlydande, allt medan tv-kamerorna är på. En av frågorna från amerikansk TV var hur han ser på mötet med människor som han kallar för gäster, men som andra kallar för gisslan.
A habit of mine, indeed it is my style, to see, to go to the area, to see the field before I decide anything.
وعندما يتعلق الأمر بالإنسان أحرص على أن أشوف الوسط الذي يعني القرار.
And whenever my decision is to do with man or with human beings, then I take great care to see for myself the situation before I decide anything.
Men något svar på frågan hur man kan hålla kvar gäster mot deras vilja gav han inte. Vad skulle han vilja säga till president Bush, undrade amerikansk TV.
I have nothing to say to him except that I should put to him that before he involves his country, the United States, in a situation which is going to be difficult for the United States, then he has to think many times before doing that, and he has to consult people who can give him real and genuine advice about the area and about the question of Kuwait and about the matters that are related to this situation, to this crisis.
Dessförinnan frågade fransk TV om Kuwait, men enligt Husseins sätt att se finns inget sådant land.
You know fully well that Kuwait is part of Iraq.
وصلت عن العراق
and was severed
بالحرب
from Iraq.
العالمية.
Let's take another example.
أليس شعب لبنان شعب؟
Isn't the people of Lebanon a people of human beings? Isn't it a people?
ألم يحتل لبنان إلى يومنا هذا من قبل سوريا ومن
Isn't
قبل إسرائيل؟
Lebanon occupied until this moment, this day, by Syria and Israel?
Han sa vidare att han litar på sin armé, att han litar på sitt folk. Och den man som förr av Iran under kriget kallades för den röde kalifen från Bagdad, därför att han ledde ett socialistiskt, icke-religiöst parti. Den mannen har nu helt andra tongångar om sin gudssyn. Annars hade han inte haft stöd från sina egna. Han säger att han kommer att vinna, för Gud står på Iraks sida.
Om Irak blir angripet kommer landet att slå tillbaka mot både Saudiarabien och Israel, sa den irakiske flygvapenchefen idag. FN-chefen Peres de Cuellars möte med Iraks utrikesminister Aziz i Jordanien har uppskjutits till imorgon. Det är den irakiske utrikesministern som har begärt att mötet ska uppskjutas. Peres de Cuellar sa idag att hans uppgift i Mellanöstern är att försöka att genomdriva säkerhetsrådets resolution, inte att förhandla med Irak. Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher riktar idag stark kritik mot Västeuropa för att inte ha ställt upp med tillräckligt stöd i konflikten vid Persiska viken. Och Thatcher menade att det bara är Frankrike och England som har gjort mer än bara ett minimum i konflikten.
Det var vid de konservativa partiernas konferens i Helsingfors som premiärminister Margaret Thatcher framförde sin kritik mot regeringarna för länderna i Västeuropa. Hon ansåg att man inte har gjort tillräckligt i krisen vid Persiska viken. Bara hennes egen regering och Frankrikes har satsat tillräckligt, sa Thatcher, och hon poängterade att USA inte all oändlighet ensam kan fungera som polis i världen.
We all came in very firmly with political support. That some of the military support from some countries was much more hesitant and it was patchy and much later.
Om än Thatchers kritik framförallt var riktad till NATO-länderna och Bonn, så tyckte också moderatledaren Carl Bildt att Sverige kunde ha gjort mera.
Jag tycker att vi kom ut lite sent. Vi hamnade i bakvattnet på den europeiska reaktionen. Vi låg väldigt lågt där ett tag.
The Danish Navy holds two ships with a clear ability to operate under the conditions as you have them in the Gulf, and we are sending one of the two. That means 50% of our capacity. That is not bad.
Skulle du uppmuntra ett förslag likt det danska att sända en symbolisk flotta till Mellanöstern?
Om vi hade det. Problemet är att vi har ju inte den typen av flotta. Danmark har två fartyg som är så pass stora att de kan klara av den här typen av långa operationer, många veckor borta från baser. Vi har inget sånt fartyg.
inget positivt vid mötet FN-generalsekreterare och Iraks utrikesminister. Här är rapporten 1 september 1990.
FNs generalsekreterare Peres de Cuellar avslutade för några timmar sedan en presskonferens i Jordaniens huvudstad Amman efter sina samtal med Iraks utrikesminister Aziz om krisen i Persiska viken. Vår utsände rapporterar.
Ladies and gentlemen, as I leave Amman, I must acknowledge a certain disappointment because I had hoped for more in my discussion with Foreign Minister Tariq Aziz. Given the obvious importance of the role of the Security Council, I shall brief its members on the talks on my return to New York during the present week. I would have liked to inform the Council that real progress had been made during the discussions here in Amman, but in all honesty, I cannot do so at present, nor can I anticipate the Council's reaction. However, in the interest of all concerned, I hope that efforts will continue to be made to explore ways of advancing the search for a peaceful solution to the crisis, concerning the gravity and dangers of which there should be no illusion. We all need to work with a sense of determination and urgency.
En synnerligen nedstämd FN-generalsekreterare, och det är uppenbart att han inte har fått ut just någonting av sammanträffandet med den irakiske utrikesministern. Nu får världen närmast avvakta toppmötet mellan den amerikanska och den sovjetiske presidenten som äger rum nästa söndag i Helsingfors. Konferensen om Östersjön som öppnades i Ronneby idag fick sig en riktig bredsida redan innan man hade hälsat deltagarna välkomna. Framförallt var det polackerna som hamnade i skottgluggen när en svensk forskare anklagade Polen för att sakna vilja att ta itu med miljöfrågorna och att använda svenska pengar som öronmärkts för miljövård till andra ändamål. Sverige bör därför diktera villkoren för det polska miljövårdsarbetet i den här forskarens krav.
Klang och jubel, åtminstone på ytan. Musikkåren spelar och Östersjöstaterna samlas i Ronneby för att rädda Östersjön. Idyll, på ytan. Miljörörelsen är kritisk och Greenpeace ställer frågan. Östersjön mår dåligt. Hur mår ni ministrar? Och hur mår Wisła, floden som avvattnar 70% av Polen? Och vad händer med Wisła-projektet? Projektet anklagar polackerna för ointresse för att bromsa miljösamarbetet.
Men vilka är det där nere som bromsar då?
Miljöministeriet. Det är den erfarenheten vi har. Det är de som vi är personer på miljöministeriet som vi har haft kontakter med.
Wisła är stridsfrågan. Den första miljonen som satsades från Sverige försvann spårlöst i miljöministeriet, säger Brammer i en radiointervju idag.
Jag oczywiście dużo słyszałem o tym milionie koron, ale ani jedna korona nie była w dyspozycji ministerstwa.
Och Polens och Sveriges flaggor vajar över Ronneby. Och minister Kaminski är fylld av framtidstro.
Chcę powiedzieć, że Szwecja przekazała dla Polski dar w wysokości 300 miljoner koron.
Att komma till rätta med Wisła som förorenare, det är just ett av de problem Polen tror ska lösas under de närmaste 10-15 åren. Men Erik Brammer, som startade Wisła-projektet för ett år sedan, tror inte längre på samarbete när det gäller Polen.
Ska vi gå in och fråga först om lov, eller ska vi gå in och lägga oss i? Och jag tror att det börjar bli hög tid här att lägga sig i. För att det inte är ännu så, ska jag säga, att Polen bestämmer över alltså Östersjöns öde genom sina egna handlingar. Det är faktiskt någonting vi ska dela på gemensamt.
Du säger i princip att de inte är mogna att ta det här ansvaret på något sätt.
I högsta grad inte.
En rapport från Nord- och Sydkorea den 4 september 1990.
Morgonekot fortsätter med det historiska möte som äger rum i Sydkorea idag. För första gången sedan andra världskriget träffas Nord- och Sydkoreas ledare här i Hongkong.
Premiärminister Jong Hyong-muk och hans delegation på 90 personer korsade tidigt i morse den berömda 38:e breddgraden. Och de blev därigenom de första nordkoreanerna på hög nivå att få direkt kontakt med grannen i syd, Sydkorea. De bar alla märken i rött och guld på rockslagen, bilden av den vördade ledaren Kim Il-sung. Och när de steg av nattåget så möttes de i Panmunjom av blommor och te. Början till ett historiskt möte mellan två länder som fortfarande lever i det kalla krigets skugga. Det är 45 år sedan Sovjet och USA delade halvön Korea. Det är 40 år har gått sedan de två Korea utkämpade sitt bittra, oavgjorda krig. Gränsen mellan dem är jordens mest befästa. Och mellan det kommunistiska Nordkorea och det kapitalistiska och de senaste åren även demokratiska Sydkorea, mellan dem går inte att ringa telefonsamtal, inte ens att skicka ett vykort. Premiärminister Jong fortsatte till huvudstaden Seoul där han tas emot av Sydkoreas premiärminister Kang Jong-hun. Och de ska sitta ner till 4 dagars samtal. Kanske en början till normaliserade förbindelser. Och i bakhuvudet ligger tanken, kan Östtyskland och Västtyskland, så varför skulle inte Korea kunna? Men de 4 dagarna av samtal har mera symbol än substans. För det första, de två premiärministrarna har ingen direkt makt. I Nordkorea är det Kim Il-sung och dennes son som bestämmer. I Sydkorea ligger makten hos presidenten Nå. För det andra, de är inte ens överens om vad de ska tala om. De har var sin dagordning. Nordkorea vill tala om militära frågor. Främst då att nå fram till att Sydkorea gör sig av med skyddet från 38 000 amerikanska soldater. Och Sydkorea vill tala om att Nordkorea och Sydkorea, båda, men var för sig, borde söka medlemskap i FN. Sydkorea har ett uppenbart överläge. Landet sjuder av företagsamhet och rikedom. Nordkorea däremot ser den kommunistiska världen vittra samman och har just fått veta att det stöd i form av pengar och vapen som Sovjet ger dem, det ska minskas. Och ledaren Kim Il-sung är 78 år gammal. Misstroendet mellan länderna är djupt. Staffan Heimersson, Hongkong.
Och så Sverige och kärnkraften. Socialdemokraterna börjar darra i knävecken och vill nu förhandla med övriga partier. En rapport den 4 september 1990.
Statsminister Ingvar Carlsson talade idag på Pappersindustriarbetarnas kongress i Stockholm. Apropå den förnyade diskussionen om kärnkraften i Sverige sa statsministern att det är oerhört viktigt att vi får ett hållfast och långsiktigt beslut om energin. Ingvar Carlsson upprepade att han vill ha en uppgörelse med Centern och Folkpartiet, men även Moderaterna kan få komma med, sa Ingvar Carlsson.
Jag är beredd att å socialdemokratins vägnar omgående inleda förhandlingar till och med Carl Bildt, men under en förutsättning att han och det kan man då ifrågasätta om han klarar. Men eftersom han nu har kritiserat oss för oenighet, under den förutsättningen att han kan förhandla och de tre borgerliga partiernas vägnar.
Men helst vill alltså Ingvar Carlsson kompromissa med både Centern och Folkpartiet så att det blir ett långsiktigt beslut, vilket han anser vara oerhört viktigt. Och han gick hårt åt folkpartiledaren Bengt Westerberg som inte vill komma till några överläggningar om inte Ingvar Carlsson ändrar sig och skjuter på avvecklingen.
Ja, att man inte kan som Bengt Westerberg ställa ultimatum i förväg, utan man måste sätta sig ner vid bordet och resonera från de utgångspunkter man har. Våra utgångspunkter är kända. Men vi går inte dit med ultimatum, för att då blir det ingen förhandling.
Men det betyder att du kan tänka dig att rucka på tidpunkten 95.
Ja, jag ska tala med de som eventuellt ställer upp i förhandlingar om vad vi är beredda att göra. Men jag har sagt att vi ställer inga ultimatum i förväg.
Vad betyder det då när Birgitta Dahl sa att det här beslutet var oåterkalleligt?
Ja, att hon ville göra mycket tydligt att det är allvar med folkomröstningens resultat. Det har ju funnits hela tiden i den här processen någon som har sagt att vi låter bara några år gå, så glömmer vi det här med folkomröstningen och så blir det ingen avveckling.
Betyder inte oåterkalleligt att tidpunkten 95 ska stå fast?
Det är det beslut som riksdagen har fattat och det gäller tills vidare. Men ska man kunna föra förhandlingar om en bredare uppgörelse, så har vi sagt att vi ställer inte ultimativa krav i förväg, utan vi kommer att redovisa våra uppfattningar vid förhandlingsbordet.
Men det måste betyda att det redan har upphört att gälla.
Nej, det är så länge ett riksdagsbeslut gäller. Och i det här fallet är det 95, så är det det som gäller. Det har regeringen inte bara en rättighet utan en skyldighet att följa.
Men om ni kan kompromissa om det, så måste det betyda att ni kan ändra på tidpunkten.
Ja, nu har jag svarat på den här frågan 4 gånger, tror jag. Jag har inget ytterligare att tillägga.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuades av Thomas Hempel.
Den 9 september 1990. Sovjets och USAs presidenter träffades i Helsingfors.
Toppmötet i Helsingfors mellan USAs president George Bush och Sovjets Mikhail Gorbachev slutade alltså i en nästan total och unik enighet. Tillsammans kräver de båda supermaktsledarna att Irak ska lämna Kuwait, och de uppmanade alla andra länder att ansluta sig till FN-bojkotten av Irak. Det var egentligen bara när det gällde frågan om en eventuell militär insats mot Irak som de båda presidenterna hade lite olika uppfattningar. Toppmötet avslutades för ett par timmar sedan med en gemensam presskonferens.
They will be present in the area until we are satisfied that the security needs of the area have been met and that these resolutions have been complied with. And the sooner they are out of there, as far as I'm concerned, the better. I made very clear to President Gorbachev, as I think he will confirm, that we have no intention keeping them a day longer than is required. I'm not going to discuss what I will or won't do. And President Gorbachev made an eloquent appeal, to which I agree that a peaceful solution is the best.
На первый вопрос. Я думаю, что мы будем, как и начали, сотрудничать и тесно сотрудничать, активно сотрудничать в рамках Совета Безопасности. И на основе принятых решений мы будем, соответственно, действовать. Это первое. И второе, относительно роли стран этого региона. Да, я думаю, что, в общем-то, я даже так подчеркиваю, что арабский фактор пока еще не задействован по-настоящему в развязывании этой кризисной ситуации. Не хочу сейчас предлагать вам свой анализ, почему это так происходит, но тем не менее я уверен, что все же налицо динамизация в позициях, в поисках арабских государств ответа на острую ситуацию, в которой мы все оказались.
So it is not Saddam Hussein and the Arab world against the United States, it is Saddam Hussein against the United Nations and against a majority of the Arab League. And that is a very important point that I will continue to make.
Strax före klockan 10 i morse lämnade Mikhail Gorbachev ambassaden i Helsingfors för att inleda toppmötet med George Bush. På vägen mot slottet har en grupp demonstranter samlats för att få Gorbachevs uppmärksamhet. Människorna kräver att Sovjetunionen ska lämna tillbaka Karelen till Finland, och man drar paralleller med händelserna i dagens Kuwait.
Jag tycker att det i grund och botten gäller samma sak. Det är bara en 50 år emellan. Alltså nu, Kuwait togs med våld alldeles nyligen, och Karelen togs oss ifrån nästan 50 år sedan också med våld.
Utanför presidentens slott demonstrerade också Hare Krishnas och fredsrörelsen för att stormaktsledarna vid sitt möte skulle nå en fredlig uppgörelse på konflikten i Persiska viken.
God bless you! God bless you!
Nej, demonstrationerna är sig inte lika längre och inte toppmötena heller. USAs president har lovprisat sin sovjetiske kollega i alla tonarter. Han har förklarat att den totala uppslutningen mot Iraks agerande aldrig blivit möjlig utan Sovjetunionens medverkan. Och att det här minitoppmötet har en stor symbolvärde demonstrerades tydligt. Tavlan visar Bush och Gorbachev som fredens idrottsmän som besegrar krigshetsen. Sen gick de två till sina överläggningar med Saddam Husseins meddelande i bakhuvudet. Inget land ska få blanda sig i Iraks planer i Persiska viken. Båda presidenterna är väl medvetna om de tusentals amerikaner och sovjetmedborgare som fortfarande finns i Irak. Hela förmiddagen, 3 timmars överläggningar ägnades åt situationen i Persiska viken. Och samtalen fortsatte på eftermiddagen om bland annat Sovjetunionens ekonomi, Wienförhandlingarna om konventionella vapen i Europa och Kambodja. Det var Mellanöstern och Persiska viken som var huvudpunkten vid mötet. De båda supermakterna fördömer gemensamt Saddam Husseins agerande och invasionen av Kuwait. USA och Sovjetunionen är överens om hur krisen vid Persiska viken ska skötas, detta inom FNs ram. Ja, det här var budskapet från toppmötet, ett toppmöte som också sände signaler till Saddam Hussein om att kalla krigets stämningar inte längre går att utnyttja när det gäller supermakterna. Genom krisen vid Persiska viken har George Bush trätt fram som världens ledare igen. George Bush har sannolikt fått carte blanche av Mikhail Gorbachev för alla eventualiteter i Persiska viken. USA verkar fortfarande tro att det möjligen finns en förhandlingslösning i Persiska viken. Däremot avfärdar man Sovjetunionens förslag om förhandlingar. Förhandlingar som skulle omfatta dels Persiska viken men också Israel och Libanon. Allt som kan få Saddam Hussein att framstå som en segrare avfärdas av USA. Alltså är det här unika toppmötet slut. Unikt i sin korthet, unikt för att det kallades samman så snabbt. Men sist men inte minst unikt för att supermakternas ledare är så eniga. Mildred Eriksson för Rapport i Helsingfors.
Iraks utrikesminister Tareq Aziz kom idag till Irans huvudstad Teheran för överläggningar med den iranska regeringen. Irak hoppas på att Iran ska gå med på att bryta FN-bojkotten och levererar bland annat livsmedel till Irak. Den främsta anledningen till att de båda forna fienderna nu kommer så pass bra överens är att Irak har lämnat tillbaka områden som ockuperades under det 8 år långa och blodiga kriget och dessutom också släppt 10 000-tals iranska krigsfångar. Irak och Iran har dessutom en gemensam linje när det gäller oljan. Båda länderna vill hålla ner produktionen för att få upp priserna. Irak har meddelat ambassadörerna från Indien, Pakistan, Sri Lanka och Bangladesh att man inte kan, längre kan förse deras medborgare i Irak med mat. Detta uppger pakistanska nyhetsmedia idag. Det irakiska utrikesdepartementet uppmanade ambassadörerna att se till att deras länder skickar mat och medicin till sina egna medborgare i Irak och Kuwait. Indien och Pakistan har sagt ja till denna begäran.
Den 11 september 1990, Liberia.
Allt fler uppgifter tyder på att Liberias president Samuel Doe är död, men någon bekräftelse på detta finns inte. Doe skulle ha dött av de skottskador han fick i den strid som ägde rum när rebellerna grep honom i söndags.
Samuel Doe, mannen som grep makten i den västafrikanska staten Liberia i en blodig kupp för 10 år sedan, och som sedan styrde landet med järnhand och fängslade och avrättade oppositionella, uppges nu alltså vara död. BBCs korrespondent i Monrovia åberopar vittnen som säger sig ha sett Samuel Doe's döda kropp ligga på ett litet sjukhus utanför Monrovia. Början till slutet för Doe kom när Doe anledde till högkvarteret för den västafrikanska fredsstyrka på 4000 man som har försökt få ett slut på det över 8 månader långa inbördeskriget. Rebelledaren prins Johnson och hans män anlände till platsen strax efter Doe och hans livvaktsstyrka. Det uppstod ett gräl mellan Doe och Johnson om de stora summor pengar som Doe ska ha försnillat under sina år vid makten. Grälet övergick i rena strider och 64 människor dödades, de flesta ur Doe's livvakt. Den skadade Doe fördes till rebelledaren Johnsons högkvarter. Johnson ringde radiobolaget BBC i London och deklarerade att han tagit över makten i Liberia tills vidare. Doe är alltså troligen borta ur bilden och det innebär att rebellstyrkorna nått ett av sina viktigaste mål. Men det innebär knappast att man kommit närmare ett slut på det inbördeskrig som slagit sönder landets ekonomi, orsakat svält och tvingat en stor del av befolkningen att fly. Rebellerna har 2 ledare, prins Johnson och Charles Taylor, som leder den största rebellgruppen. Båda hävdar att de är Liberias president och idag har Charles Taylor beordrat sina styrkor som behärskar större delen av landet att gå till attack och inte ha hela huvudstaden Monrovia. Vad som ska komma ut ur denna röra, där också den västafrikanska fredsstyrkan finns med i bilden, är svårt att se. Men det ser inte lovande ut för en snar fred. Bertil Romilsson och Lundi i Sydafrika.
Sverige och löntagarfonderna. En rapport den 12 september 1990.
Klockan är 17 minuter över 7 och det handlar åter om Sverige i morgonekot. Vad kommer att hända med löntagarfonderna om samtliga AP-fonder får köpa aktier så som Socialdemokraterna vill? Ja, debatten har blossat upp sedan biträdande finansministern Erik Åsbrink i en debattartikel igår framförde åsikten att AP-fondernas olika delfonder bör få placera sitt kapital fritt. Sent igår fick Ekot kontakt med Erik Åsbrink som befinner sig i USA.
Den viktigaste frågan nu är att diskutera de 3 första fondstyrelserna i AP-fonden. För de svarar för nästan 90% av det totala pensionskapitalet. Men ska man se över deras möjligheter att placera, att ge dem en större frihet att placera i olika tillgångar, då är det inte uteslutet att man också ska ge löntagarfondsstyrelserna större möjligheter att placera olika tillgångar. Och syftet skulle ju vara då att även förbättra deras möjligheter att få en bra avkastning.
Men det här innebär väl ändå att AP-fonderna får köpa mera aktier än vad man får köpa idag?
Det skulle innebära att AP-fonden fick större möjligheter att välja sina placeringar mellan olika tillgångar. Om det blir mer eller mindre aktier än idag, det kan man inte säga sådär utan vidare, utan det beror ju på hur de bedömer de olika placeringsmöjligheterna.
Hur mycket tycker du att de ska placera aktier?
Jag har ingen bestämd uppfattning om den saken. Jag kan konstatera att de svenska försäkringsbolagen idag har placerat drygt 20% i aktier. Men vad AP-fonden skulle göra i framtiden, det har jag ingen bestämd uppfattning om.
Men om AP-fonden skulle placera 20% i aktier så blev det avsevärt mer än vad man placerar i aktier idag?
Det är möjligt att vi skulle få en viss ökning. Det kan inte uteslutas.
Men det måste väl ur fondmotståndarnas ögon betraktas som mer socialism?
Ja, det tycker jag är väldigt konstigt. Vad det handlar om är ju att skapa samma villkor för AP-fonden som för andra placerare. Vad det med ger en väldigt konstig tanke. Att AP-fonden ensam ska snurras in i föråldrade regleringar som inte hör hemma i dagens värld.
Men vill inte du att det ska bli mer socialism i samhället?
Du, jag ser inte det här som en fråga om mer eller mindre socialism. Jag ser det här framförallt som en fråga om att långsiktigt trygga pensionärernas pengar.